Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna till podden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre. Det blir alpinfestival i veckans program då Pernilla Wiberg, en av de största kvinnliga utförsåkarna som har funnits, är gäst. I ett öppenhjärtigt samtal berör vi hennes vinnarinstinkt, hennes totala oräddhet för branta backar, jämförelser med Anja Persson, hur det var att gå i Ingmar Stenmarks fotspår, jobbet på SVT, feminism och beslutet att bo i Monaco. Feedback på min podd skickas till mejladressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Vill ni köpa en vit Agendasättarna t-shirt av mig är det samma vägar som är snabbast och smidigast. Och på hemsidan agendasattarna.se finns alla gäster med bild och allt minsann. Hos sponsorn NordicBet är det alltid högtryck i sportsboken. Höga odds på internationell fotboll, hockey, världsklass och mycket, mycket mer. Välj att spela innan eller under matchen, både via din dator eller mobil. Nya kunder kan lägga sitt första spel riskfritt då NordicBet återbetalar ditt första spel om det inte går in upp till 500 kronor. Dessutom när du laddar ditt spelkonto första gången får du upp till 1000 kronor i bonus. Mer om deras välkomstpaket finns på adressen nordicbet.com. Glöm inte bara att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Stort tack också till restaurang Bankomat på Odengatan i Stockholm där denna intervju spelades in. Nu är det dags att lyssna på Pernilla Wiberg.
Bra.
Har jag lite på dig?
Gulden, det har jag ju där.
Vad härligt.
Då kör vi
igång. Så. Hjärtligt välkommen Pernilla Wiberg.
Tack snälla Anders. Trevligt att träffas äntligen.
Ja men verkligen. Vi har försökt få till det en stund. Men nu har vi hittat en dag och vi sitter på eventuellt ett litet stökigt ställe. Det kommer komma personer springande kanske in och ut. Men vi får stå ut med det.
Ja, det är väl härligt att höra att det är folk och rörelser runt omkring tycker
det jag. Det finns liv kring oss. Du, alla gäster får presentera sin vardagssituation, yrkesroll, vart de befinner sig i nuet själv.
All right, oj. Det är ungefär som att få frågan, vad står det på ditt visitkort? Det har jag alltid, tillsammans med många andra ex-elitidrottare, haft problem att hitta ett bra ord. Men jag börjar väl att känna att man kan sätta någon slags konsult i varje fall. Då. Och även före detta eller ex olympisk guldmedaljör är ju rätt fint också. Men konsult i den meningen att jag hjälper till med olika saker inom idrotten som bland annat Idrefjäll. Jobbar jag väldigt tätt tillsammans med som ambassadör för skiddestinationen Idrefjäll. Och vi byggde även ett hotell där uppe för faktiskt 10 år sedan. Pernilla Wiberg Hotell där jag har mina priser och sådana saker. Sen jobbar jag även som expertkommentator på SVT. Har gjort det sedan jag slutade. 2002 slutade jag. Så säsongen 2003 började jag med SVT. Jag har kört på sedan dess och tycker det är jättekul. För det blir liksom som en koppling då till min gamla idrott och gamla kollegor.
Identifierar du mycket som alpinåkare fortfarande?
Ja, det var ju konstigt annars. Det var ju en jättestor del av mitt liv. Jag menar från den dag jag fick mina första Rossignol-skidor. Alltså jag kommer ihåg det än idag. De skickade dem till mig strax före jul då, inför säsongen. Och det var ju som lilla julafton. Fick öppna det här stora paketet och det var skidor. Och det var lite tröjor, så här tuffa, fräcka färger liksom på den här tröjorna stod Rossignol. Så från den dagen har jag liksom haft skidor i skallen och har velat bli bäst i världen i skidor kan man säga.
Hur mycket saknar du att tävla idag?
Tävlandet saknar inte just det där liksom just skidåkningsmässigt, för det har jag som gjort. Jag var 10 år, eller 12 år kan man säga, världseliten då i alpint. Och och hade väldigt relativt då framgångsrik karriär. Fylld av mycket skador i för sig, men många segrar också. Så att det kan jag känna att det, just den biten saknar jag inte. Men i det vardagliga livet så finns det ju små tävlingar hela tiden. Eller man kan hitta det i alla fall. Och det trodde jag att jag hade liksom lagt bakom att nej, det där med tävlingsmänniskor, ja, jag var det, men jag är inte där längre. Men tyvärr, med massor med tv-program som jag har ställt upp i, bland annat Mästarnas mästare, så märker man ju att den där ligger ju kvar, den där ådran. Så man är en riktig tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna, och jag tror aldrig det försvinner.
Så här. Vi kommer återkomma till det senare. Okay. Tar det sig uttryck på något sätt i vardagen? Det är mest när du ställer upp på tävlingar då, eller? Känner du att du kan vara peppad igen på ICA också och komma först i kön?
Just den biten, där har jag faktiskt lagt bakom mig. Det tror jag har med åldern att göra också. När jag var 18-19 så gjorde jag det. Då var det tävling även på ICA. Men idag kan man väl, det ger sig uttryck, jag har ju två barn. Axel 10, Sofia 6. Vi sitter och spelar kort. Skitgubbe till exempel. Min man, Bödvar, han garvar åt mig varenda gång att jag hela tiden ska vinna. Jag menar, en 6-åring, en 10-åring kanske kan tycka det är kul att vinna ibland också, men no pardon liksom. Det gäller att spela om det. Så ja, där tar det sig uttryck i vardagen kan man säga.
Om man tittar på din medaljlista så är den lång och imponerande, och ett urval kommer här. OS-guld i Arbeville 92 i storslalom, OS-guld Lillehammer 2 år senare i kombination. Och sen ett silver ifrån störtloppet i Nagano 98. Vad gäller VM har du flera medaljer där också, som spänner ifrån 1991 till 99 kom det senaste guldet i Vail. Mm. Vilka av de där alla medaljerna värderar du högst?
Det är roligt att du ställer den frågan, för i somras faktiskt på en golftävling fick jag samma fråga av en för detta kollega då, Lars Börje Bulan Eriksson.
Bulan.
Ja, precis. Och jag funderade lite grann och sa jag det här VM-guldet 91. För det kom i en gren som jag 2-3 år tidigare hade fått höra att jag skulle lägga ner, för jag skulle aldrig kunna åka den formidabla disciplinen storslalom. Jag var så pass dålig och jag hade liksom varit bäst i slalom. Så att den kom i storslalom, bäst i världen, och det var liksom oväntat på något sätt, så det var en häftig upplevelse. Sen sa jag faktiskt silvret i Nagano. För störtlopp alltså, det är något speciellt med störtlopp. Och ta Sveriges första då OS-medalj i störtlopp, som är Formel 1 i alpint. Det var läckert, det var det. Ja. Och jag hade liksom inte den förberedelsen som man egentligen borde ha för att ta medalj på ett OS. Men där var den här mentala styrkan som jag på något sätt besatt, i varje fall just på den tiden då, att jag kunde fokusera så enormt mycket, så att även om jag inte hade de fysiska förutsättningarna så kunde jag med den mentala styrkan se till att ta hem en medalj.
Får hoppas att det slutar ringa där i stad.
Du tyckte den var lite jobbig.
Precis nu slutar det. Ja, okay. 91 vann du både Bragdguldet och Jerringpriset. Kan du inte resonera lite de där två utmärkelserna emellan? Hur ser du på dem?
Men jag kan förstå att Bragdjuryn tog det här storslalomguldet just för den orsaken som jag berättade för dig tidigare. Jag hade slagit igenom då slutet på 90 i slalom. Och så skulle jag liksom köra säsongen efter 90-91 och var bäst i slalom hela tiden. Jag vann min första världscuptävling då i slalom i början på januari. Så att allting var fokus på slalom och inte alls storslalom, och därför var det ju en bragd i den bemärkelsen, för att ingen hade förväntat sig det. Och jag hade startnummer ganska sent, liksom i andra startgrupp, nummer 19 tror jag.
Du kommer ihåg det fortfarande?
Ja, för jag har bilder, jag har bra så här bildminne, så jag har en bild framför mig där jag ser 19 på nummerlappen. Så är det. Mm.
Hur vill du värdera dem mot varandra då, Bragdguld och Järnpriset? För det är två olika typer av pris.
Precis, Bragdguldet är ju en jury som sitter och ska försöka ta ut en person, medan Jerringpriset är folket som ringer in och röstar. På den tiden, eller nu är det ju då på Idrottsgalan med stor tv-sändning och så, men på den tiden så var det ju bara via radion då man fick ringa in och rösta på de personerna som man ville. Så att ena är folkets pris och det andra kanske experternas utmärkelse, om man kan säga det så. Jätteroligt bägge två. Men samtidigt, alltså det är ju, man får de här på grund av att man har gjort någonting annat bra. Och det jag var mest stolt över, det var ju att jag hade vunnit VM-guld i storslalom. Så att det här var bara som ett ytterligare ett plus och ett tecken på att folk uppskattar det man gör.
Du slog igenom med Buller och Bång får vi säga 1991 i samband med detta då. Då var det bara 21 år.
Påverk... 20 faktiskt. Ja. Fyllde oktober.
På väg mot Svetan. Hur påverkade folkets kärlek inom citationstecken dig när du var så där ung? Det kom en viss press med det också.
Jag hade nog turen tror jag att växa upp i en ganska relativt stor stad. Jag är ju född i Norrköping, kanske hörs på mina ön när jag säger dem. Och där höll jag också på med andra idrotter. Det var friidrott och basket och hade lite framskjutna placeringar på distriktsnivå i de här grenarna också. Så att jag hade liksom fått lite grann uppmärksamhet redan i media och sådana saker. Så att jag hade haft kontakten med journalister. Och det tror jag hade väldigt stor användning av när jag då slog igenom 91, som ni säger, med Buller och Brak. Sen kan man ju aldrig, tror jag, inse hur stort det här kan bli i ett land som Sverige. Där man verkligen uppskattar sina idrottspersonligheter och idrottskändisar, om man kan säga så. Så att det vart ju mer än vad jag hade förväntat när jag därefter då också vann OS-guld 92. Så det var som 2 år på raken där som vart otrolig uppståndelse.
Känner du på något sätt att du upplevde press på grund av att du var någon form av kvinnlig Ingmar Stenmark och att Sverige hade längtat efter den typen av framgångar, och här kom du då som var en tjej fast nästan lika överlägsen?
Väldigt intressant fråga. Den frågan har jag faktiskt aldrig fått, men väldigt befogad. För det har jag förstått efteråt, efter min karriär, att det var lite av ett sån här... Många ser min idrottsprestation och det jag gjorde med att vinna VM och OS som peppande för dem själva just inom tjejidrott. Bland annat Kajsa Bergqvist berättade för mig att hon hade blivit väldigt inspirerad av de resultaten som jag gjorde. Och hon höll ju ändå på med höjdhopp som är något helt annorlunda. Så du kanske har rätt i den frågan att vi hade haft väldigt mycket framgångar med på manliga sidan då. Björn Borg, Ingmar Stenmark, alltså det fanns ju otroligt mycket bra svenska, men kanske inte så mycket på de sidan. Så ja, det är ju jättekul om man har inspirerat en generation. Nu har jag bara hört Kajsa säga det, men jag hade ju Ingmar Stenmark som idol och mitt mål var att försöka slå honom. Nu hade ju han då 86 världscupsegrar, så det visste jag skulle bli ganska svårt. Men någonting som jag kunde ta honom på, det var att vinna i Super-G och startlopp, vilket jag då senare också gjorde. Så att, det var min inspiration.
Men ditt grundsvar här är att du upplevde inte jättemycket press ifrån media eller folk?
Inte så att det var någon slags kvinnlig press liksom, att vi skulle slå igenom, eller att jag skulle slå igenom för det. Nej, utan det har jag förstått efteråt att folk har liksom uppskattat så.
Det här är en podcast från Expressen.
Säsongen 1996-1997 var, om man frågar experter, möjligtvis din bästa säsong. Då vann du den totala världscupen och du tog också hem slalomtiteln. Du behövde även bli femma för att vinna hela Super-G-titeln. Då körde du ur och då vann Hilde Gerg den kuppen istället. Kan du resonera lite om den besvikelsen när du hade den lilla titeln i din hand men bommade?
Precis. Det kan jag känna faktiskt än idag. Det är lite surt för att är det... Jag hade slalom, jag vann världscupen totalt och hela den här biten, men ingen medalj i Super-G. Och då kunde jag ha varit så nära att vinna den här Super-G-världscupen så att säga också. Så att, och det, precis som du säger, femma då när jag var i den här storformen den säsongen, det var egentligen relativt enkelt inom citationstecken då att ta sig in bland de fem bästa. Men ja, vi hade, alltså Super-G är ju den svåraste disciplinen för det går relativt fort, nästan ibland lika fort som störtlopp och du får bara besiktiga en gång. Och där är det ju ett samspel mellan tränarna och åkarna och man har då utplacerat längs med banan tränarna som ska rapportera upp ifall man måste korrigera den här linjen som man då har besiktigat under 1,5 timme innan. Och här hade vi då ett parti som var ganska svårt. Det var en skarp vänsterkurva tror jag och så ner höger. Vi hade då kommit överens om att det skulle gå väldigt tajt. Men man kunde inte gå så tajt. Därför körde jag ur. Och då kan man ju diskutera, var det här en tränarmiss eller var det åkarmiss? Jag säger väl så här efteråt att det var bägge delar i och för sig. Kommunikationen fungerade inte helt perfekt. Men samtidigt så var jag jättenöjd att jag vann världscup totalt och sådär. Men det grämmer väl lite grann, helt korrekt.
Hur mycket inflytande hade du på tränardirektiv av den här arten?
I Super-G och startlopp är man otroligt beroende av tränarna. Du måste ha en bra relation med tränaren. Du måste kunna lita på att de står i backen för de har en viss kompetens. Och du som åkare måste kunna korrigera också på start. Säger tränaren, den linjen är lite för tajt för de har sett de andra åkarna som har kommit. Korrigera upp en meter. Då måste du direkt göra det. Och kan du inte göra det så ska du egentligen inte starta. För att det är ju en säkerhetsgrej det här också. Störtlopp Super-G går för fort för att du inte ska göra det här.
Du tillsammans med några få, en handfull åkare har vunnit världscuplopp i samtliga discipliner. Och de namnen står ut får man säga. Det är Lindsey Vonn, Anja Persson, Janicia Kocilic. Sen är det du, Tina Maase och Petra Kronberger. Det är kända kvinnor. Hur resonerar du kring det där? Den där bredden du hade?
Det kommer ju också från det här som jag sa tidigare. Att min idol var ju Ingmar Stenmark. Och min inspiration var att hur skulle jag kunna bli bättre än Ingmar? Vinna 86 världscupsegrar? Nej, det tror jag inte att jag kommer hinna med. Men han prövade ju på störtlopp och Super-G och hade mindre lyckad karriär inom de grenarna. Så därför kände jag att det här hade ju varit lite häftigt att försöka vinna i de grenarna. Och därifrån kom det då att jag sen vann i alla grenar. Och då kom det ju även en kombination där som egentligen var en gren som inte fanns på Ingmars tid. Och så även Super-G fanns ju inte heller på hans tid. Så att, det har ju blivit fler grenar, men det är en häftig skara och det är många på senare år som har kommit till då, som Lindsey, Anja, Tina Maase till exempel. De är ju de sista 10 åren och sen Petra och jag, Kronberg idag, är ju från min tid kan man väl säga.
Är du stolt över det där eller är det bara en parentes?
Det är klart att man är stolt, det är jättekul. Alltså, alpin skidåkning består av 5 grenar och jag har vunnit i alla 5. Nu återstår det ju att se, det kanske kommer ytterligare grenar i framtiden, så att det här kan ju förändras, det vet man inte.
Av de 24 världscupsegrarna du har så är 14 i slalom. Hur kommer det sig att det blev slalom som utkristalliserades som din bästa gren?
Det kanske beror på att jag kommer från Norrköping. Det är ju ingen alpinmäcka på så vis. Vi har en backe som heter Yxbacken. Den är 400 meter lång, väldigt brant, fallhöjd då cirka 110-115 meter. Så att man vart bra i slalom helt enkelt om man växte upp i Norrköping. För den backen var också väldigt isig, så att jag var duktig på isiga, svåra, branta backar.
Är du nöjd med din gärning som idrottskvinna nu när du tittar tillbaka på det?
Ja, jag får ofta frågan, alltså skulle du göra om det ifall du kunde göra det igen? Och då är det många som tror kanske att jag ska säga nej. För att jag hade ju väldigt mycket skador också. Det var berg- och dalbana helt enkelt. Men jag svarar alltid absolut ja, ja, ja. Det finns jag verkligen skulle vilja göra det igen. Och med alla skadorna. För det har ju liksom gett mig så väldigt mycket också. På det personliga planet. Då, förstås inte på det idrottsliga planet eftersom jag inte kunde tävla just då. Men man har ju utvecklats, så allt det jag har lärt mig idag har jag idrotten att tacka för. Och det är en väldigt bra skola.
På vilket sätt har skadorna hjälpt dig menar du?
Man får testa såna här vänskaper som dyker upp. Till exempel när man är lite känd och vinner VM, OS och sådana saker. Så är det mycket folk som vill flockas runt den. Men blir man skadad och är borta ett år, då tystnar telefonerna och hela den där biten. Och det är ju många som upptäcker det först den dagen de lägger av. För då tystnar ju allt sånt också. Men jag hade redan upplevt det på något sätt och förstod att kanske ta bort vissa så kallade vänner och sådär som man trodde då innan var vänner redan då tidigt i min karriär. Och det tror jag har haft nytta av hela livet då, både privat och i den idrottsliga karriären.
Vilka var dina bästa egenskaper skulle du säga?
Envishet, det är nog det. Och den här mentala styrkan. Det hänger ihop i och för sig, men jag är ingen superduper talang som jag tycker själv Ingmar Stenmark och Anja Persson är till exempel, som har hållit på med samma idrott. Jag är mer en träningsprodukt. Jag sa det förut, min tränare på skidgymnasiet då, han sa till mig att ja, men lika bra du lägger ner storslalom. Du kommer aldrig kunna åka något bra i storslalom. Och så går det 3 år och så vinner jag VM i det. Och där har du, tycker jag, ett ganska bra exempel på att man är envis och man blir förbannad och så gör man någonting åt det istället.
Jag antog att du skulle säga det, så det här är min nästa fråga. Kan du inte prata lite om den här vinnarskallen? Uttjatat kanske, men var kommer den ifrån?
Jag tror att du föds med en vinnarskalle. Jag tror att det är väldigt svårt att komma upp i den nivån som behövs för att bli riktigt bra i idrott genom att bara träna, alltså mental träning eller vad man nu kallar det, yoga, zen, liksom att få det här vinnarskallen. Utan det tror jag att man föds med det eller inte. Så det gäller att välja rätt föräldrar då förstås.
Kan man på något sätt förklara hur det tar sig uttryck? Handlar det om att du ville vara bäst eller är det ett revanschbegär som det drivs ifrån? Eller kan du resonera lite kring det?
Det kan ju vara många olika delar. Jag ville ju hela tiden vara bäst från när jag var liten. Och nu kan man gå in på psykologin i det här. Jag är ju mellanbarn också. Och i det ligger ju, som jag har hört många diskutera kring, att man blir åsidosatt för att man är mellanbarn. Och då kan det ju kanske vara det, att man vill visa sig, framhäva sig på ett annat sätt. Jag tycker nu, ska jag säga ärligt, att inte jag blev åsidosatt när jag var liten, utan mina föräldrar tycker jag ägnade otroligt mycket tid åt oss alla tre. Men just om man ska höra på psykologerna så som brukar prata om det, så säger de så. Nej, alltid från när jag var liten. Jag hade en stora syster som höll på med samma sak som mig. Hon var 2 år äldre och var då på grund av det alltid mycket bättre. Och det vart jag irriterad på. Jag ville slå henne. Och jag har ju ett minne som jag har pratat om ganska mycket från 6-7 års ålder när vi var på idrottsparken i Norrköping. När det var kolstybb runt banan och man sprang friidrott där. Och så skulle visa upp oss för friidrottstränaren liksom. Och vi sprang 50 eller 60 meter och hon var jättelångt före. Och där och då vet jag att jag tänkte liksom, jädrar, jag ska bli bäst i världen någon gång, då kan inte ens syrran ta mig. Så att den känslan bar jag med mig väldigt, väldigt länge faktiskt. Så det blir lite revanschkänsla kanske.
Mm. Man läser och hör mycket om alpina åkare som har mycket skador, det är smärtor hit och dit, småskavanker. Kan du inte sätta i perspektiv lite hur ont det gör att syssla med den idrotten som du har gjort?
Oj. Det är svårt att jämföra eftersom jag kanske inte har spelat hockey på samma nivå. Jag kan tänka mig att hockey gör också jäkligt ont liksom, på många ställen. Men det är klart, alltså, alpin skidåkning, det kräver sin man, om man får säga så, eller kvinna. För att just det är sådana krafter. Du har skidor på fötterna som är, på min tid var de 2 meter långa, nu är de lite kortare. Men just den... Alltså hävstången som blir då, från att du har 2 meter långa skidor på en fot som sitter på en, pjäxan är kanske liksom, ja du har storlek 38, det blir så helt snett. Så att de krafterna som blir, kan du tänka dig på knäleden, bara där. Det är helt sjukt egentligen om man ska gå in och räkna på det. Så det är klart att det sliter på kroppen, men där i måste du ju då veta att du ska lägga ner mycket träning och jobba upp muskler och så runt omkring. Och det kan jag tycka idag att man kanske glömmer bort lite grann. För idag med de nya skidorna med carving så går det mycket lättare att göra en bra sväng så att säga. Och då kanske inte, det kräver lika mycket styrka och då glömmer man bort den biten. Och då får man ofta sådana utslitningsskador mycket lättare.
Kan du på något sätt beskriva varför man gillar, eller i det här fallet du gillar, att åka nerför i väldigt högt tempo. Det är lite läskigt för oss andra som åker nalletassen liksom.
Mm, jag eller förstår. Blåa, nalletassen? Det var, vad är det för uttryck?
Ja, det är någon barnbacke här.
Okej, ja.
Backe jag åkte i som mycket ung.
All right.
Ja, men beskriv det fenomenet lite.
Samma där som vi pratade om med vinnarskalla. Jag tror man föds med det. Och det är samma sak med fartkänsla. Att man gillar fart. Och om det är skidor eller åka bil fort, motorcykel, cykla. Liksom allt det här med fart och fläkt, båt, har jag gillat sedan jag var liten. Så därför så... För mig var inte det något läskigt, utan jag tycker bara det är skönt när vinden fladdrar i ansiktet liksom. Man känner att det går fort.
Du har aldrig varit rädd när du åkt?
Nej, aldrig rädd. Jag har haft respekt många gånger. Bland annat då Garmisch-Partenkirchen, som är en ganska svår backe på grund av att det är väldigt isigt ofta där. Både herrarna och damerna kör. Det var 94 när Ulrike Meyer faktiskt gick bort. Hon startade precis efter mig, tror jag. Ja, om jag inte minns fel. Och då hade jag en otrolig respekt för att det snackades på start om bland annat hon Ulrike, och hon var rädd. Hon var superrädd. Jag har pratat hela veckan om att det var för svårt för tjejerna att köra och sådär. Och det har jag alltid sagt. Är du rädd så kliva av hellre. För att är du rädd så går du bak i pjäxorna, du blir defensiv och då är det mycket svårare att ta dig ner för den backen och göra den utmaningen som det faktiskt är.
Men hur ofta, bara så att vi ska förstå, hur ofta på 10 störtlopp har du känt, oj det där, det var nära ögat, tur att jag var med där?
På 10 störtlopp, väldigt sällan skulle jag vilja säga, att du är liksom illa ute. Sen har jag kraschat ordentligt några gånger, det har jag gjort, bland annat 94 var det väl i Vail. Och då var det på grund av att jag var för oerfaren. Och kom lite för sent i en sväng, men vägrade att köra ur. För det handlade också om att vinna världskuppen då, mot Vreni Schneider totalt. Då. Vägrade köra ur och kraschade rätt in i en käpp och in i nätet. Och där skulle jag, hade jag haft mer erfarenhet, så hade jag vetat att nej, det här går inte. Och så hade jag bara liksom släppt trycket och åkt ner, så hade ingenting hänt. Men efter det ska jag säga att nej, jag faktiskt inte varit så illa ute.
För herrarna är störtloppet i Kitzbühel en respekterad backa, och för damerna är den samma, den i Cortina.
Mm.
Beskriv lite vad som gör den backen obehaglig.
Kitzbühel då antar jag att du menar då först för herrarna. Jag har ju fått varit där och stått på start och se den här formidabla backen. Och varför den är så respekterad, det är nog för att det är oerhört brant. Jag tror inte man kan, alltså tv ljuger ju tyvärr alltså. Eftersom jag jobbar i branschen så pratar vi massor om det här, hur man skulle kunna filma för att visa publiken verkligen hur brant det är. Och det är, ibland lyckas vissa få till det, men det är väldigt, väldigt sällan. Men ja, vad ska man säga, 45 graders lutning direkt från start liksom. Och då vet du att när du är ute ur start och så är du uppe i över 100 km i timmen då efter 2-3 sekunder på grund av att det är så brant. Och så har du liksom nästan 2 minuter kvar. Jag tror att det är det som är hela grejen, att det sätter igång på en gång. Men jag vet Axel Lund Svindal som är en jätteduktig åkare nu och har vunnit världscupen flera år, superduktig i störtlopp speciellt. Gjorde en test där de ville se hur många gånger han blinkade på ett störtlopp till exempel. Och han blinkar inte en enda gång på ett 2 minuters störtlopp. Tänkte själv, pröva själv att hålla upp ögonen i 2 minuter. Jag tror inte att man klarar det. Men där har du tecken på hur intensivt och alltså hur viktigt det är att få med sig varenda detalj på grund av att det går så fort. Så du hinner inte ens blinka. Jag tycker det säger väldigt, väldigt mycket. Och där är ju Kitzbühel på sin spets alltså. Du har inte råd att göra något misstag alls.
Vilka backar tyckte du var läskiga?
Nej, läskiga, eftersom jag sa, jag har ju aldrig varit rädd. Så läskigt hänger ihop med rädd. Så att, men mest utmanande kan man väl säga då. Det var ju Cortina. De har på damsidan då. Det har också en ganska bra brant som det brallar på rätt bra liksom, i början på backen där. Och så stora, tunga svängar som det gäller att hålla... vara stark i. Liksom. Så det var ett häftigt störtlopp. Och sen, som jag sa, Garmisch-Partenkirchen också. Svårt på grund av att det var väldigt isigt och ofta preparerat för att herren också skulle vara där. Så ja, svårt underlag.
Jag förstår att det är svårt att göra den här distinktionen, men var placerar du dig själv bland kvinnliga utförsåkare i världshistorien?
Ja, nej, det går ju inte att göra själv. Men det är ju en ganska kul lista som du hade gjort där själv. Med alla som har vunnit i fem discipliner. Att få vara på den listan tycker jag känns oerhört häftigt. Sen har ju de här Ann-Marie Moser-Pröll. Jag menar, då fanns ju inte de här grenarna som jag sa, Super-G och kombination fanns, men så att det är så, man ska inte jämföra olika epoker. Men man kan väl säga så här då, på 90-talet när jag ändå hade mina största framgångar, så var det ju, det var Vrene Schneider, det var jag, det var Katja Seitzinger. Och det är ganska häftigt liksom att vara bland dem på 90-talet. Och sen har det ju 2000-talet, då var det ju liksom Anja Persson, det var Janica Kostelic. Och idag har vi Tina Maas, Lindsey Vonn. Liksom. Det är olika tider och jag tycker inte man ska jämföra. Utan var sak har sin tid, kan man säga så. Nej. Ja, du förstår vad jag menar. Ja.
Bland de svenska aktiva då, vart är du där?
Ja... Men jag var ju först på tjejsidan att vinna i störtlopp Super-G. Man ska inte glömma bort Camilla Nilsson som faktiskt var först i Sverige att vinna en världscuptävling på damsidan. Och det tycker jag vi pratar väldigt lite om faktiskt. Och hon var faktiskt då i laget när jag kom in. Och jag kommer ihåg att jag intervjuade henne massor. Liksom. Ville bara dra ut all så mycket information som möjligt för att sedan... dela upp den informationen och ta de bitarna som jag kände att jag kunde ta till mig och göra mig till en bra skidåkare. Så hon är med på den svenska listan också. Och sen det är förstås Anja också då, på damsidan. Så ja, jag är med där.
Vilka är Anja Perssons bästa sidor om man jämför er två?
Otrolig talang. Jag sa det igen förut då, med att Ingemar och hon tycker jag har hade talangen som jag kanske inte hade. Jag tränade mig mer till att bli duktig. Alltså Anja, om man jämför Anja med Lindsey, jag har fått en fråga många gånger att Lindsey var jätteduktig och Anja var liksom hennes konkurrent. Och då vet jag när jag satt och kommenterade att liksom har Anja ett perfekt åk utan missar, då har Lindsey inte en chans. Alltså hon var så bra. Och det Lindsey gjorde bra, det var att hon var så jämn. Hon gjorde sällan de här stora missarna som tyvärr då Anja gjorde. För att hon åkte så bra i vissa delar. Och sen så kom hon lite för fort in i en sväng. Så orkade hon inte hålla lite. Så, men Anja var alltså, det var ingen som kunde slå henne när hon åkte som bäst. Så.
Vad hade du för egenskaper som var bättre än vad Anja hade?
Som jag sa, jag var mer en träningsprodukt. Jag älskade att träna, även fysträning. Och jag kanske var lite starkare än vad hon var. Den här relativa styrkan då, utifrån vad man väger, som man pratar om. Och att det hade jag väldigt stor nytta av. Så att det var sällan att jag liksom åkte ut i slutet på en backe eller något. För jag hade en väldig uthållighet och styrka. Och det är det som i slutet på Anjas karriär så kan man ju se att hon hade ju den här tekniken i sig och igen då helt över, alltså det var ingen som slog henne när hon åkte som bäst, men på slutet av backen ibland så orkade hon inte hålla i spåret och det är många gånger som hon körde ur och förlorade segrar på grund av det.
Hennes vinnarinstinkt jämfört med din?
Ja, minst lika bra. Jag tror att där... kan vi nog, där är vi på samma nivå.
När hon kom upp rätt ung, 98, hon var väl inte ens 20 naturligtvis. Mm. Och du var etablerad och världsstjärna får jag säga. Mm. Fanns det någon schism mellan er två då? Man kan tänka sig att du som etablerad stjärna kände att nej, men nu får jag konkurrens av en yngre person. Mm.
Den utmaningen finns ju i alla idrotter. Och jag, alltså som elitidrottare så älskar man utmaningar. Och det, alltså hon gjorde ju att jag fick skärpa mig lite grann. Och det här menar jag, det är väldigt positivt. Att alla lag borde ha det så här. Alltså vi hade ju otroligt en fördel av att först hade jag varit 10 års tid och så helt precis när jag är mot slutet av min karriär så kommer en som minst lika duktig och knackar på dörren och vill ta över. Liksom. Så att den konkurrensen i ett lag är ju väldigt, väldigt positiv skulle jag vilja säga. Sen hade ju på grund av lite andra grejer då, så jag ville ju ha med mig min sambo Bödvar då, och det vart en schism med de andra tjejerna i laget tyvärr som gjorde att Anja och jag inte fick träna i samma lag. Och det kan man ju diskutera idag. Hade liksom slutet av min karriär sett annorlunda ut? Hade hennes karriär sett annorlunda ut? Jag vet inte. Men det var himla synd, för att jag vet att jag kände det så att det här är ju häftigt. Alltså, har jag kommit en tjej som jag då visste var superduktig in, och precis då så klev jag över och tränade med Norge för att jag inte fick ta med mig då Bödvar som hjälptränare i laget.
Men du upplever inte att det fanns någon tuff fight mellan dig och Anja?
Nej, det kan jag inte säga. Tyvärr, det var ju en schism mellan de andra tjejerna i laget och mig istället. Så att det florerade jättemycket i media. Det kunde ju ha varit en rolig vinkling tycker jag på att göra så för media. Om vi hade varit i samma lag och liksom hetsat varandra lite grann. Det tycker jag skulle varit roligt istället.
Berätta lite om hur svensk utförsåkning står sig idag. Hur ser du på det där?
Vi har ju varit oerhört bortskämda i Sverige. Börja med Ingmar Stenmark förstås, som igen då vann 86 världscupsegrar. Helt otroligt. Och sen var jag under 90-talet och vann många segrar. Anja Persson kommer att ta över, fortsätter det här. Så att det är ju liksom över 3 decennier som vi har varit jättebortskämda med VM, OS, världscup. Liksom. Det är ofattbart egentligen. Det kommer nog dröja innan vi får en sån era igen. Alltså det föds inte jättemånga Ingmar, Anja och sådär, utan det kommer dröja lite. Men vi har jättemycket talanger på grund av att vi har haft så duktiga åkare, för det inspirerar. Vi har haft bra vintrar nu de senaste åren, speciellt i Stockholmsområdet. Stockholmsklubbarna är ju väldigt, väldigt aktiva, även om de inte har backarna så åker de iväg på träningsläger och sådana saker. Så vi har, om vi snackar unga, nya namn, så har vi på tjejsidan Magdalena Fjällström till exempel, också från Tärnaby. På herrsidan en kille som heter Douglas Hedin som är från Östersund, tror vi väldigt mycket på. André Myhrer har ju slagit igenom och tagit medaljer och vunnit världscupen i slalom. Han fortsätter. Han har ju bara en gren. Jag skulle vilja se att han utvecklar sig och även blir lika duktig i storslalom. Då skulle liksom han kunna slå igenom lite mer. Det är för lite idag att bara ha en gren. Och slalomlaget, herrarna är ju fantastiska. Jens Byggmark, Mattias Hargin, André Myhrer och sådär. Men vi behöver lite mer, och även fartsidan. För igen då, det är 5 discipliner i alpint och inte bara slalom.
Du lever i Monaco.
Ja.
Varför gör du det?
Oj, jag har bott där i 19 år. 94 i oktober flyttade jag ut. Och det var på grund av vänner som brydde sig om mig. Och sa att ett upplägg då som min manager agent tillsammans med 2 andra hade gjort. Sa, det kommer inte fungera här Pernilla. Du måste ut ur Sverige. Jaha, sa jag. 24 år gammal, men jag vill inte flytta från Sverige. Du måste flytta från Sverige. Så det liksom delade känslor när man tänker tillbaka på det där. Idag är jag jättenöjd. Jag har 2 barn som är födda i Monaco. Vi trivs jättebra i Monaco. De går i skolan där, 19 år har bott där. Men då, när 94, när jag var liksom tvingad att flytta ut, satt i en liten studio där nere och tänkte, jaha, vad gör jag här? Är det så här det ska vara? Liksom? Måste man göra det här för att vara elitidrottare i Sverige?
Ja, det var skattetekniska skäl.
Ja, absolut. Ja, för det här konstellationen då som mina agenter hade gjort sa de här vännerna att det här kommer inte fungera. Du måste ut, annars förlorar du allt som du har lyckats tjäna då på din skidåkning. Så att jag visste ju att Björn Borg, Ingmar Stenmark hade flyttat massa andra tennisspelare och golfspelare, så det var ju inte först på något sätt och vis, men det kändes ändå lite tokigt. Men jag är ju glad idag att jag gjorde det, för då fick jag behålla lite grann av de inkomster som ändå hade efter 94 då. Medan då före 94 så var det en ganska stor skattesmäll som jag fick betala då 2002, 8 miljoner kronor.
Mm. Planerar du att flytta tillbaka till Sverige i en framtid?
Man ska aldrig säga aldrig, men just idag så finns det inga planer på det. Vi har vårt liv i Monaco, vardagslivet med skola och sådana saker. Sen har vi ju anknytning till Sverige eftersom mina föräldrar är fortfarande kvar, mina syskon, och till Norge, min man är från Norge. Så vi är ju här uppe och hälsar på ganska ofta, det är vi.
Du jobbar för SVT, kan du inte berätta ditt upplägg där? Vi ser dig i Vinterstudion ibland.
Ibland, och så är jag ute och kommenterar lite grann ibland också. Nej, men det är lite på konsultbasis också det där så att säga, och det är ju inte hela tiden, vi är ju fyra experter tror jag som har ett roterande schema, vilket är bra. För jag tror att ligger ut i hela säsongen så blir man nog ganska sliten, så att det fungerar väldigt bra och jag tycker det är roligt, man känner att man ger tillbaks till idrotten genom att förmedla då till publiken som sitter hemma. Att de ska förstå lite enklare, precis som du frågar mig nu, att vad känner du, hur kan du slänga dig ut för i störtloppet i backen och försöka få dem att fatta det här. Och det tar jag som en utmaning och det är därför jag tror att jag tycker det är kul också. Och så får man ju den kontakten med skidbranschen fortfarande som har varit mitt liv under så många år. Ja, kan man säga.
SVT har förlorat OS-rättigheterna till Viasat. Hur tråkigt tycker du att det är?
Om man kan se det så här i ett större perspektiv, det är ju här och nu då så är det ju OS, men jag ser ju en fara i alla de här rättigheterna. Jag satt ju med i IOK i 8 år också i den aktivkommittén där man då liksom sålde ut de här rättigheterna och på grund av, jag förstår IOK också, liksom alla vill ju sköta om sitt hus och försöka få så mycket pengar som möjligt för man vet inte om det blir sämre tider. Man säljer ut rättigheterna vilket gör att då de som har mest pengar, vilket är reklam-tv idag, kan köpa det här och den statliga televisionen tappar förstås. Det blir liksom som en handelsvara och det är frågan, jag tror att till exempel att IOK kanske biter sig lite grann i svansen. För att man vill ju få ut alla idrotter till speciellt ungdomar. Jag menar, man ser den här utvecklingen att ungdomar sitter med spel och grejer. Man vill få ut dem och idrotta mer. Det handlar om hela folkhälsan liksom. Och samtidigt så säljer man ut det till reklam-tv som inte alla kan se. Så den ekvationen förstår jag inte riktigt hur den går ihop. Och det är frågan då om man i framtiden tappar intresset för OS som inte alla kan se det. Det känns lite grann. OS, VM, allt det här, det blir som handelsvara. Man bollar de här mellan tv-bolagen. Liksom. Ja, men du får handbolls-VM så tar vi fotbolls-VM. Ja, kanske inte riktigt på samma nivå, men ändå. Det är lite tufft. Det är. Och jag tänker på många kommentatorer just på SVT. Som har kört så mycket idrott och har varit med på varenda OS från, ja vad kan det vara, 72 eller 76, jag vet inte. Och så är det liksom första gången de inte får vara med och jobba. Det tror jag är tufft. Jag klarar mig, jag har inte varit så länge i branschen, men det är nog många andra som tycker det är jobbigare.
Har Viasat frågat dig om du vill gå över och kommentera för dem under 2014?
Nej, jag har inte fått någon fråga. Och jag tror att det är för att jag har jobbat med SVT så pass länge, det är 10 år nu. Och det är väl nästan att det kanske står SVT pannan, men och det brukar ju vara lite sådär att man inte får hoppa mellan gränserna. Att har du en gång hoppat av från SVT så får du liksom inte komma tillbaka. Och jag är nog den sorten som är ganska trogen. Liksom. Jag åkte Rossignol, skidmärket, i alla år. Jag bytte aldrig, även om jag hade kunnat få mer pengar om jag bytte till en annat skidmärke. Jag är nog den lilla trogna cocker spanielhunden där.
Du kommer stanna på SVT.
Ja, tills vidare, ja.
Anja Persson har ju adderats till Viasats stab vad gäller redaktionell personal på OS. Hur tänker du kring det?
Jag tyckte det var jättekul när hon kom med i vårat gäng förra året. Hon är ju en personlighet i sig och hon har precis slutat med sin karriär. Vilket gör att ger en extra dimension till sändningarna. Och sen så hade det varit kul att liksom växa ihop oss som experter då i framtiden. Men jag förstår henne också. Jag menar, hon är inne i småbarnslivet. Hon kanske tycker det varit jobbigt att resa. de gångerna som hon var tvungen att resa ändå. Nu är hon på ett evenemang, ett OS, och så kör sin grej. Och sen behöver hon inte göra någonting mer. Så jag kan förstå henne, men jag tycker det är tråkigt också. Jag menar, SVT har en otrolig kompetens när det gäller mentorskap till exempel, att utvecklas. För det har jag fått otroligt mycket hjälp av kollegorna på SVT Sporten. Jag menar, jag var ung och grön 2003 när jag skulle börja kommentera också. Då var Peter Gide på SVT också, bland annat. Men det är ett gäng som har vuxit samman med både gammalt och gamla och unga. Och det är just den här blandningen som gör att man hjälper varandra, pushar varandra. Och jag har fått otroligt stöd ifrån de äldre kollegorna.
Hur såg du på media när du var aktiv? Du hade väl rätt god relation, vill jag minnas.
Ja, jag tycker att jag fick in en bra fot från början, och det igen kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare, att jag är uppvuxen i Norrköping, en stor idrottsstad, och jag fick den uppmärksamheten relativt tidigt och lärde mig lite grann att handskas med det. Sen som jag sa igen då, efter att vinna VM och OS, och det var så mycket på en gång, och det är klart, jag hade nog en del duster också med media, där de gick över gränsen tyckte jag, och då vart de sura att jag inte var lika öppen som vanligt och sådär. Men det är ju som alla relationer. Det går upp och ner liksom. Och jag hade en relativt lång relation med media över 12 år. Så det är klart att det var ups and downs.
I mars var du i blåsväder. När du sa att du tyckte kvinnorna i sporten borde dra nytta av sitt utseende. I samband med tv-sändningar i marknadsföringssyfte för deras del. Då. Du fick kritik för att folk uppenbarligen ansåg att du skulle kunna tycka att det sportsliga skulle räcka. Vad har du för reaktion på det nu i efterhand?
Det är roligt att du ställer frågan. För det här är ju i vårat demokratiska land, så där man säger att tryckfrihet råder och sådana saker. Så känns det ibland lite snedfördelat. Just när det blir en sån här grej, va, så är det kvällstidningar och så som smäller upp det jättestort. Från deras synvinkel. Men den lilla människan som jag då betraktar mig i det här sammanhanget får ju inte samma utrymme när då de har bestämt sig för att köra på en linje. Men där är ju sociala medier jättebra. För där kan man liksom ge svar på tal på en gång. Mot de som antingen vill vara positiva eller negativa. Så det, jag satt ju direkt efter det uttalandet. Och jag korrigerade lite grann. Jag sa från början rätt eller fel. Så, men samhället ser ut så här idag. Och varför ska då inte tjejerna nyttja det? När det ger en extra boost. Så att det var, jag satt och svarade på Facebook och Twitter och allt möjligt där efteråt, och det var jättebra. Och liksom hade vissa var svåra att liksom övertyga, men det kändes ändå som att de flesta förstod då vad jag egentligen menar. Och jag är inte den som kan förändra samhället här och nu. Man måste bara se fakta, så här är det. Och varför inte nyttja det så som det ser ut idag?
Är du feminist?
Ja, absolut, så kan man säga. Lika lön för lika arbete. Och, sen tycker jag att vi måste erkänna att vi är olika. Män och kvinnor är skapta olika och måste ta vara på de grejerna på ett bra sätt. Men det här lika lön för lika arbete, för mig är det helt... Ja, det finns inget annat. Liksom.
Tycker du att dagens utövare är större stjärnor än vad ni var på er tid?
Ja, det tycker jag. Och där har du ju media som har hjälpt till. Det är mycket mer media idag. Och det är både då gammal traditionell media och sen med nya media, social media. Så att, eller i och för sig på gott och ont. För att du måste vara mycket större för att nå ut. För det utbudet är så stort också idag med alla sportkanaler och så. Sen är Stenis och Ingmar, de där, eller Ingmar och Björn Borg höll på, så fanns det ju bara SVT. Men idag är det jättemånga kanaler som sänder samma program. Så att det behövs lite mer, men när du väl når ut så blir du större. För du har så ett stort utbud.
Vad gör du om 10 år, tror du?
Oj, 10 år, en lång tid. Men jag tror att vi fortfarande bor kvar i Monaco faktiskt. Jag hoppas att jag fortfarande jobbar med någonting inom tv-branschen. Jag tycker det är jättekul. Kanske involverar mig lite grann mer inom idrotten. När barnen är uppväxta då.
Har du någon dialog med höga chefer i det alpina Sverige, man säger så, om att ha en roll med stort inflytande? Vem du själv i och på? Men...
Inte med Sven i Sverige faktiskt just nu, men man är ju, alltså, Sverige är litet och skidbranschen i Sverige är ännu mindre. Därför så känner ju alla. Sen så jobbar jag ju ideellt då idag med Internationella skidförbundet, sitter som ordförande i en teknisk grupp där med andra för detta åkare och tränare. Så att jag är ju med liksom och följer utvecklingen både på det administrativa och det idrottsliga och tycker att det är kul att man kan vara med och ge tillbaka. För igen då, för att knyta an, att man, jag idag, allt det jag har lärt mig har kommit från idrotten, och då varför inte fortsätta i den genren, det som man ändå kan bäst.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Vi nämnde ju lite grann, var inne på det här då, att vi har ju jätteduktiga tjejer och killar som kommer, och jag antar att det är det du är ute efter om 10 år, vem har vunnit VM eller OS då? Och då sa jag Magdalena Fjällström som är från Tärnaby. Jag tror på en kille som heter Douglas Hedin då, från Östersund. Såg honom på VM i sladdning, gillade hans teknik och sådär. Han behöver bygga på sig lite muskler och så, för det behöver man i den här idrotten. Men Frida Hansdotter, jag har inte nämnt henne än men kommer nu. Frida Hansdotter tycker jag gjorde en suverän säsong förra året. Tog medalj på VM och jag hoppas att hon kanske kan utvecklas. Det är lite grann som saknas just fysiskt och sådana saker. Men kan hon ta tag i det så kanske även hon kan utvecklas i storslalom som André Myhrer.
Sista frågan är följande. Hur tycker du att vi ska komma ihåg dig om 20-30 år?
Hur ska man säga då? Komma ihåg? Ja, det är ju att 90-talet, det var en tjej på 90-talet som tog OS och VM-guld i alpint, och då hade vi haft den här enormt stora framgången med Ingmar Stenmark. Men så fick vi en tjej som gjorde framgångar då. Så det räcker.
Det låter jättebra. Tusen tack för att du ställde upp, Nina.
Tack, det var så lite så.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.